Ibland så får vi uppgifter från varandra, våra vänner eller våra arbetsgivare eller i något annat sammanhang. Uppgifter i livet som kan tyckas svåra i första anblick. Jag vet inte om ni har haft den erfarenheten av att ni hört någonting och ni förstår att ni behöver agera. Ni behöver göra någonting, men ni tänker jag kommer aldrig klara av det här. Speciellt i vår relation med Gud. Har ni den erfarenheten? Jag har den erfarenheten. Och jag tror att du och jag kan få hjälp ifrån några av de fantastiska berättelser som finns i Bibeln om exempel på personer som hamnat i svåra situationer där de med Guds hjälp har klarat sig igenom det. Och vi ska titta på en sån berättelse idag. Jag gillar Gamla testamentets berättelser. Och vi ska kolla på en känd berättelse. Jag vet inte om ni känner till den. Det är berättelsen om Jesus och Goliat. Känner ni till den? Någon? Jesus och Goliat i Bibeln? Inte alls? Ja, vi får se. Det är i alla fall den berättelsen vi ska titta på idag. Men innan vi öppnar dit, första Samuel kapitel 17, så vill jag att vi ber kort om Guds ledning. Berättelsen om Jesus och Goliat. Första Samuelsboken kapitel 17. Låt oss be. Jesus, jag vill tacka dig för att du har talat till oss genom berättelsen som vi nu ska läsa. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss att ta till oss vad du vill säga till var och en av oss här ikväll. Att vi ska få ny inspiration och ny kraft av att möta de uppgifter som ibland tycks vara omöjliga. Men att i tro på dig ta steg ut och ta oss an de uppgifterna och lita på att du vinner seger åt oss. Det är min bön i Jesu namn. Amen. I första Samuelsboken kapitel 17 så hittar vi kvällens berättelse. Ni minns vad det här kapitlet handlar om. Det är mer känt som berättelsen om David och Goliat, står det i min rubrik. Vi ska se vad den egentligen handlar om. Och jag vill ställa en första fråga, och det är, vi känner till berättelsen om hur Israel var i strid med filisterna. Nu här står deras arméer uppställda i en dal. På ena bergstoppen eller på ena sluttningen där står filisterna. På den andra sluttningen Israel. Och i dalen däremellan är ett stort fält där vår berättelse kommer att utspela sig. Och ni minns hur David kommer dit. Och han tar sig an en uppgift som Gud kallar honom till. Han går ut i strid mot den här Goliat, jätten. Och jag ställer mig frågan, varför? Varför antog David den här uppgiften? Och jag tror vi hittar svaret i vers 45 till vers 47. Varför gör nu David den här missionen för Gud? Där står i vers 45 så här. David svarade filistén: du kommer emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Vers 46. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand, och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och åt jordens vilda djur, Och nu den här versen, eller den här meningen, David säger: och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Nu vad David säger i varför han går ut i strid mot Goliat är att hela världen ska förstå vad för någonting. Att Israel har en Gud. Nu det var det här som Israel blev kallade till att göra, eller hur? Att berätta om sin Gud. För hur många? För judarna bara? För hela världen. Och det är Davids mission. Det är Davids fokus. Han säger: jag går ut i strid mot dig, inte för att visa hur stark jag är, eller för att visa hur skicklig jag är med min stenslunga här, utan för att visa för världen att det finns en Gud. Nu i Nya testamentet så kallar vi det ibland för vittnande, eller hur? Att berätta om Gud. Visa för världen att det finns en Gud. Nu det är varför David gör det här. Han går ut i strid här för att visa att det finns en Gud som erbjuder en räddning för det folk som valt att tro på honom. Låt oss läsa det i vers 47. I vers 47 så står det så här: hela denna skara ska förstå att det är inte genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Återigen fokus på Guds seger. Israel tillbad en Gud som erbjuder en frälsning som inte beror på våra muskler eller våra vapen, eller hur? Eller hur duktiga vi är som människor. Våra handlingar, våra gärningar och våra prestationer, utan det beror på Herren endast. Striden är Guds. Och det är den guden som Israel ville vittna om, som David ville berätta om för världen om Israels Gud, den sanne guden, universums skapare, som erbjuder denna enkla frälsning genom tro. Nu det är varför. Låt oss se vad det egentligen är som David tar sig an, okej? Låt oss bläddra till början på kapitel 17 här och läsa vad det är som David möter. Låt oss läsa om den här Goliat, vers 3. Där står det så här: filisterna stod på berget vid ena sidan och israeliterna stod på berget vid andra sidan, så att de hade dalen mellan sig. Då kom en stridsman vid namn Goliat från Gat fram ur filisternas led. Han var 6 alnar och ett kvarter lång. Har ni räknat någon gång på hur lång Goliat var? Har ni koll på det, minns ni? Han är över 3 meter lång, 3,25. Det är nästan dubbel min längd. Han är en jätte, men vi känner till det. Goliat är en jätte, han är över 3 meter lång. Och det står i vers 5: på huvudet så har han en kopparhjälm och han var klädd i en fjällpansarskjorta. Pansaret av koppar vägde 5000 siklar, det är ungefär 60 kilo. Nu han har en rustning på sig som han kan ta upp och släppa på David så att han blir mos. Okay? Så han skulle dö. Nu han bär en sån rustning på sig. Och i vers 6: han hade benskenor utav koppar och bar ett kastspjut av koppar på ryggen. Skaftet på spjutet liknade en vävbom och järnspettet på spjutet vägde 600 siklar. Hans sköldbärare gick framför honom. Vers 8: och han stod och ropade till Israels här: varför drar ni ut och ställer upp till strid? Är inte jag en filisté och ni Sauls tjänare? Välj ut av er en man som ska komma hit ner till mig. Om han klarar av att strida mot mig och slå ner mig, ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår ner honom, ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Filistén fortsatte: jag har idag hånat Israels här. Skaffa fram någon så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad Filistén sa, blev de förfärade och skräckslagna. Läs vers 44 i sammanhanget. vers 44 i kapitel 17. Där står det: när Israels män såg Goliat blev alla mycket rädda och flydde från honom. Vers 24. Så är fel. Vers 24. Var det jag läste här senast. Nu, vad är det som David egentligen möter här? Nu är det en man, eller hur? Han möter en man, men han är en ganska stor man. Och han har en rustning som väger 60 kilo. Ett spjut med en spjutspets som väger 7 kilo. Och han går där. 3 meter lång. Och ska möta den här lilla pojken David. Inte nog med det. Goliat hånar Israels folk och Israels Gud. Nu, vad de möter är inte bara muskelstyrka utan också psykologisk mentala problem av hån, av rädsla. De blir rädda för Goliat och det de ser. Och jag tror att du och jag i vårt vittnande idag kan hamna i liknande situationer. Du och jag blir rent av rädda av att berätta eller hamna i situationer där vi behöver vittna om vår tro. Vi kan känna oss hånade utav andra och på grund av det blir rädda. Nu, det är något som David möter här. Hån, rädsla. Men han väljer ändå att gå ut i strid mot den här Goliat. Nu, David möter något mer. Tänk efter nu. Armé på ena sidan, armé på andra sidan. I mitten är ett fält, eller hur? Jag ställer en fråga. Hur många personer står i mitten på det här fältet? Hur många? Ett enkelt svar. Ska vi läsa det? Okej, vi läser det. Okej, vi läser det i vers. Vi kan bläddra och läsa när David verkligen möter Goliat. Det är senare. I vers 18. Kapitel 17. Förlåt, kapitel 17. Och vers... Nu ser jag fel här. Vers 40 och 41. Det här är när David möter Goliat. Så jag vill att ni ska svara på frågan. Hur många personer står i slagfältet mellan de här två arméerna? Vers 40. Han tog sin stav i handen, det är David, valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken, la dem i fickan på sin hedervätska och tog med sin slunga i handen. Så gick han fram mot filistén, lägg märke till 41. Samtidigt gick filistén framåt och kom allt närmare David, och hans sköldbärare gick framför honom. Nu min fråga igen, hur många personer står på fältet i den här striden? Ja, 3, eller hur? 3 personer står där. Dels David, dels den här jätten Goliat och någon till. Vem var det? Den här sköldbäraren. Säkert en stark man. Säkert starkare än David, vad tror ni? Han ska bära Goliats sköld. Han är säkert en krigare. Han skulle säkert kunna ta ner David själv. Ni föreställer er, David kommer där. Och han ser det här fruktansvärda krigaren som han har talats om. Han står där, stark, stor rustning på sig, och i handen håller han ett, han bär ett stort sköld. Okej? Okay? Och nu tittar David upp, 2 meter över honom, så ser han Goliat. Okej? Okay? Nu är det vad David ser ut på fältet. Han ser en sköldbärare och bakom honom, 2 meter över honom, 1,5 meter, ser man Goliats huvud med kopparhjälmen, okej? Okay? Så David är en svår knipa, eller hur? Vi känner till berättelsen. Du och jag hade säkert ryggat tillbaka. Det är en uppgift som verkar omöjlig. Men David, som ni känner till, han ger sig in i det. Vi har frågat varför vi gav han sig in i det. Och det handlar om att han ville berätta om sin herre, eller hur? Vem var Davids herre? Ska vi kolla vad Bibeln kallar Davids herre för något? Okej? Okay? Nu låt oss gå till Nya testamentet och ställa oss den frågan. Vem var Davids herre? Okej? Okay? Det verkar som en enkel fråga, men låt oss vara väldigt specifika och se vad Bibeln säger. Okej? Okay? Vi vill få helt rätt namn på den här herren. Nya testamentet, kapitel 22. Nya testamentet, förlåt mig, Matteus, kapitel 22. Ja, det blir Nya testamentet kapitel 22, eller hur? Matteus kapitel 22. Matteus kapitel 22. En annan berättelse om en man som heter Jesus. Och han träffar på några personer som vill ifrågasätta hans identitet som Messias. Och Jesus talar med dem i kapitel 22. Matteus kapitel 22 och vers 42 ska vi börja läsa. Matteus kapitel 22 och vers 42. Lägg märke till vad som står här. Jesus frågar: vad anser ni om Messias? Vems son är han? Det svarade honom: Davids. Eller hur? Han var ju kallad Davids son. Vers 43. Då sa han till dem: hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Talande om Messias så säger Jesus att David kallade Messias vad för någonting? Sin herre, eller hur? Så om vi vill bli väldigt specifika, vem var Davids herre egentligen? Jesus, eller hur? Låt oss fortsätta läsa i vers 45, tydligt. Jesus säger så här: om nu David kallade honom, det är Messias, sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Tydligt. Davids herre var ingen annan än Jesus förstås. Vad gjorde Jesus på Gamla testamentets tid egentligen? Nu, hade David en relation till Jesus så som du och jag kan ha en relation till Jesus idag? Förstod David att Jesus var det offer för hans synder? Förstås. David var en profet. David fick uppenbarelse från Gud. Fick förklarat frälsningen som Adam och Eva blev undervisade om. Om att Messias, Guds son eller Gud själv, ska komma och dö för mänsklighetens synder. David kände till det här. Jesus var Davids vän. Låt oss läsa Apostlagärningarna och se hur Petrus beskriver Davids herre och Davids relation till Jesus. Apostlagärningarna, kapitel 2. Apostlagärningarna, kapitel 2. Och vers 24. Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 24. Där står det så här. Det är Petrus som talar, och han talar också om David så småningom. Han säger, först talar han om Jesus i vers 24, då han säger: men honom har Gud uppväckt, han talar om Jesus, och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Sen i vers 25. David säger med tanke på honom, det är alltså Jesus, med tanke på Jesus och David så här: jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför glädjer sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Vers 9. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns här ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Lyssna på vers 31. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: jag skall inte lämnas kvar i graven och hans kropp skall inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Precis som alla troende genom hela historien så hade David också sitt hopp i Jesus och hans frälsning. Det var hans herre. Det var hans Gud som han talade om. När David talade till Goliat och sa: jag strider mot dig för att hela världen ska känna till min Gud, Israels Gud, min herre. Så menar han min Jesus. Han som har valt att en dag i framtiden komma och bli människa som jag och ge sitt liv för de synder som jag har gjort. Det är den guden som David vill visa. Det är den guden och den missionen av att berätta om Jesus som driver honom i att möta en sån här svår uppgift. Men David kunde kommit med ursäkter, tror jag. Han kunde ha sagt: jag har inte tid att gå ut i strid mot Goliat. Jag måste sköta mitt jobb. Ta hand om mina får. Eller hur? Vet ni om att David kom först med en uppgift till striden där? För att ge mat åt soldaterna. Minns ni? Det var hans far som sände dit honom för att ge mat åt soldaterna. David kunde ha sagt så här: när den här jätten som står här, han behöver inte jag gå ut och strida mot. För jag har andra uppgifter. Till exempel laga mat åt församlingen. Eller hur? Jag behöver inte gå ut och vittna om Gud. Jag hjälper ju er som gör det. Visst? Jag tar ju bröd åt er. Nu, det är en viktig uppgift. Och det är någonting som bidrar till vår mission som församling. Eller hur? Men David nöjde sig inte med det. På grund av kärlek till Jesus så sa han: jag är också beredd att möta uppgifter som jag tycker kan vara skrämmande. Där jag kan uppleva hån. Där jag kan uppleva problem och till och med kanske döden. Nu, det verkar omöjligt. Men jag väljer ändå. På grund av Jesus död för mig på korset. Att gå ut. Känna mig obekväm. På grund av att jag älskar Jesus. Jag minns för 2 veckor sedan. På söndagar så brukar jag träffa en man. Några av er känner honom eller har träffat honom. Han tillhör ett religiöst system som Bibeln tyvärr kallar för Babylon. Nu, vi har studerat ungefär 10 träffar. Vi har gått igenom mycket av vad Bibeln säger. Och jag vet att Jesus har bett mig om att förkunna för den här världen ett fallet Babylon. Så jag vet att någon gång så måste jag hjälpa min vän att förstå Jesus vilja av ett kall ut ur förvirring. Ett kall ut ur religiöst traditionella system som inte är baserat på Jesu ord och Bibeln. Men jag känner mig obekväm inför den uppgiften. Väldigt obekväm. Jag har gjort det här flera gånger tidigare och det är inte lätt. Man kan hamna i konflikt med sin vän. Tänk er en vän som jag har lärt känna under ett halvår. Det är folk som jag har träffat och lagt ner ett års arbete med. Vi har byggt en relation. Och en dag kommer de och säger: Dan, Gud är ingenting för mig. Och jag i mitt arbete, jag funderar: Gud kunde inte sagt det här tidigare. Jag har lagt ner ett års arbete av att hjälpa en person att förstå dig och din vilja bättre. Och nu förkastar han allt. Jag har till och med sett framsteg i en omvändelseprocess där han har tagit ställning för saker. Så går det ett år och han faller bort ifrån sin relation med Jesus. Nu, det är hårt. Inte bara för att jag har förlorat en vän. Utan för att jag vet att Jesus har förlorat en vän. Nu, det här är en verklighet för dig och mig som är ute och arbetar. och gör någonting för att försöka hjälpa människor till Jesus. En rädsla. Vi är där på en balansgång och vi förstår att det är så skört. Jag säger ett ord fel och någonting faller och vi träffas aldrig mer. Jag står vid en dörr och jag vet inte vad jag ska säga. Kunde jag sagt något annat? Man går bort ifrån ett bibelstudie eller en träff och man säger, jag skulle inte sagt så där. En person som inte hör av sig på flera veckor och man tänker, vad gjorde jag för fel? När jag blev rädd, jag hade alla de här tankarna med min vän Mosa, som han heter, han som jag skulle studera med. Jag skjuter upp det flera gånger, flera veckor i rad sköt jag upp det. Jag sa, Gud, inte idag. Jag tar det nästa gång. Inte nu, nästa gång. Men till slut kom det, för 2 veckor sedan så sa Gud till mig, Dan, nu är det dags. Nu är han redo. Nu är dags att berätta om ett fallet Babylon. När jag tar min bibel i hand, jag går dit själv på grund av omständigheter. Och jag träffar Mosa, min vän. Jag har stått på mina knän och bett. Det här är min Goliat. 10 veckor drygt. Eller 10 studier, förlåt. 10 träffar har vi haft. Vi har lärt känna varandra under ett halvår. Kommer allt falla nu? Vad kommer han välja? Bibeln? Eller sina vanor och traditioner? Nu, det börjar inte lätt. Jag sätter mig där med min vän. Första versen jag läser är i Uppenbarelseboken kapitel 17. Efter att jag bara läst den versen så väller det ut en rad känslor utifrån min vän Mosa. Det här börjar inte bra. Jag har aldrig sett honom så här. Han säger så här. Dan! En kvinna i Bibeln är ju en symbol på en kyrka. Och den här otrogna kvinnan, den här skökan, kan det vara en symbol på en otrogen kyrka? Det vill jag inte tro, säger Mosa. Och allting väljer ut när han säger, Dan, alla som påstår sig vara kristna, de är kristna, oavsett hur de beter sig. Nu, det finns ju en sanning i det förstås, eller hur? Men vi vet också att det finns en sanning som Jesus vill leda oss till. En folla där alla ärliga som lyssnar till hans röst kommer att följa honom. Och det tar en timme för mig och Mose att gå igenom att Bibeln faktiskt undervisar om falsk kristendom. Det finns, enligt Paulus, sådana som kallar sig Kristi apostlar. Men de är inte Kristus apostlar. Det finns de som predikar Jesus, men det är inte Bibelns Jesus. Det finns de som predikar ett evangelium, men det är inte Bibelns evangelium. Det finns de som kallar Jesus sin Herre. Och kommer göra det ända till Jesu återkomst. Men när Jesus kommer tillbaka kommer han säga sanningen. Jag har aldrig känt er. Nu, det är Bibelns verklighet. Och det är där du och jag kan hjälpa människor. Vara ett stöd. Till att få människor att basera sin tro på Bibeln. Jesus ord. Och finna en personlig räddande relation med Kristus. Nu, det tar ett år. Det tar en timme. Och det känns som att Mosa vilken minut som helst kan sparka ut mig. Okay? Jag tänker, okej, jag måste läsa den här texten. Jesus, hjälp mig. Jag öppnar den texten och jag visar Mosa. Här är Jesus svar. Och vi går igenom text efter text för att förklara det här konceptet av att det finns tyvärr falsk kristendom. Det finns människor som är ärligt bedragna. Uppriktiga, ärliga människor som kanske inte följer allt som Jesus vill att vi ska göra i den tid vi lever i idag. Nu, jag går där i en timme med Mosa. Och efter en timme så har han ändrat attityd. Istället för att se ut så här, ser han ut så här. Okej? Okay? Jag vill att han ska se ut så här. Okej? Okay? Så det tar en timme till. Jag är där i 2 timmar. Jag går i den sista timmen så går jag igenom och identifierar vad Bibeln tyvärr säger att Babylon är. Det beskrivs tyvärr i Bibeln som att Rom ska förfölja Guds folk och ge en falsk bild av evangelium och Jesus ända fram till Jesu återkomst. Och i historien ser vi att Rom har gjort det, tyvärr, i form av den romerska kyrkostaten. Och jag lämnar det åt Mose och jag säger: Mose, vad tror du om det Jesus har sagt till oss idag? Nu jag tror jag ska bli utsparkad. Jag är livrädd. Mose tittar ner på det som vi har skrivit på ett blad. Han tittar upp på mig och han säger: Dan, jag ser nu att Bibeln verkligen talar om den romerska kyrkan. Jag ställer Mose den här frågan: Mose, skulle du vilja i allting som du tror på välja att basera det på Bibeln och Guds ord istället för din kyrkas traditioner? Nu jag ser att det här är svårt för Mose. Hans ansikte rör sig. Han tittar ner. Men han tittar upp. Och han gör så här. Han säger: Dan, det vill jag göra. Det vill jag göra. Nu jag var livrädd. Det här var min Goliat. Här stod 10 sköldbärare framför mig. Okej? Men jag visste att Jesus har hjälpt mig genom de här sanningarna i Bibeln av att förstå den värld vi lever i. Förstå hur viktigt det är att ha en personlig relation med Jesus och hans ord. Så jag var tvungen, på grund av min kärlek till Jesus, att gå ut i den här obekväma situationen av att riskera en vän, av att riskera hån, rädsla. Okej. Och Jesus ger segern. Jesus strider för oss, som David sa. Herrens är striden. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag skulle vilja att du funderar på en sak. När senast i ditt liv och i din relation med Gud, när senast tog du ett steg ut i tro? I stil med att du tänker: det här kommer jag inte klara av. Det här är helt omöjligt för mig. Men jag väljer att gå ändå. Ibland så funderar jag så här. Du vet, jag har jobbat på ett företag med flitiga människor. Sekulärt företag där vi byggde bilar. Flitiga, företagsamma, arbetande människor. Som uträttar stora saker för det som de arbetar med. Nu jag funderat ibland på oss som församling. Eller i vårt arbete. Fundera på det här. Hur mycket skulle vi kunna uträtta idag även utan Guds andes kraft? Vad jag menar med det är det här. Skulle vi göra exakt samma sak idag även utan Gud? Hänger ni med på vad jag menar? Om Gud tog bort sin kraft, sina mirakel, sina under som han vill ge oss, hade vi gjort samma sak ändå? På grund av att det är helt enkelt det vi klarar av i vår egen kraft. Vad jag menar är: gör du och jag idag bara det vi ändå skulle kunna göra utan Gud? Förstår ni vad jag säger? Tar vi några steg ut i tro någon gång? Ställer vi oss där vi behöver mirakel? Det vi upplever under? Eller hur är det? Arbetar vi idag bara i vår egen kraft? Och försummar att Gud vill göra så mycket, mycket mer för oss? När senast tog det ett sådant steg i tro? När jag ställer mig själv den frågan. Lever jag där ute på fältet? Lever jag där ute med Goliats? Eller sitter jag någon annanstans? Springer jag rent av bort ifrån arbete för Gud? Jag vill avsluta med den frågan som jag ställde tidigare. Hur många står här på fältet? Vi sa, först tänkte jag 2. Sen kom vi fram till 3. Nu jag vill påstå att det står 4 personer på det här fältet. Där står Goliat och hans sköldbärare. Där står David, men där står också Jesus. Berättelsen om Jesus och Goliat hittar vi i 1 Samuels boken kapitel 17. Där Jesus använder en enkel fåraherde som du och jag. En enkel människa. För att uträtta stora saker. Jesus besegrar Goliat. Men han använder sig av människor som får uppleva mirakel. När stenar stod du där ute med Jesus? Går du själv idag? Hade du gjort samma sak idag även om Jesus inte fanns? Eller tar du steg ut i tro? Ställer du dig i position där det är svårt, där du behöver ett mirakel? Annars vet du att det är hopplöst. Du kommer inte klara av det. Jag vill utmana dig, vem du än är. Veckan som kommer framför oss. Jag vill ta den här utmaningen. Sök efter Goliat. Spring fram emot honom. Ta med dig en annan sten. Klippan som du har byggt ditt liv på. Jesus. Och låt honom besegra din Goliat. Okej? Vill ni göra det? Nu jag vill göra det. Låt oss be. Och kära himmelske far. Vi ber om reformation och väckelse. Vi tror att du gör stora saker i församlingar runt om i vårt land. Och i vår församling här också. Men Jesus, jag vill be dig om än mer. Och som vi sjöng i vår sång så vet vi att ditt verk, din förmåga att frälsa människor är beroende av vår villighet av att användas utav dig. Och Jesus, led oss in i situationer där vi behöver gå ut i tro. Där vi behöver lita på dig. Där vi behöver hålla fast vid vår frälsare för att få seger. Herre, jag tror att du kommer leda oss var och en. Veckan som ligger framför oss till en sån situation. Om vi är öppna för din ledning. Och Jesus, när den kommer, hjälp oss att lägga bort rädsla. Hjälp oss att lägga bort risken eller oron för hån. För omöjlighet. Och i tro på dig och din kraft. Öppna vår mun. Ta steg ut i tro. I vårt försök att berätta om vår Gud, om vår Herre, om dig. Det är min bön. I Jesu namn. Amen.